Hej och välkomna till avsnitt 1229 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa podcast med mig, Ronny Berggren. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska göra en ny uppdatering om det senaste i USA, så att jag har några punkter och du har säkert några också, så du kan börja.
Ja, det här är intressant egentligen, därför att nu efter valet då, så visar det sig det att vi har ju pratat mycket om att de här isolerade sakerna som brevbärarna har slängt bort brev eller manipulerat poströster, och det har varit problem här och där, och det är väl inte det, och vi har pratat också om det förut, det är inte direkt ett utbrett valfusk som då skulle förändra hela valet, men det är många isolerade problem, och nu kommer det också upp ett väldigt intressant problem i delstaten Kalifornien. I delstaten Kalifornien har skickade, precis som här där jag bor i Vermont, så skickade guvernören Gavin Newsom ut poströster till alla invånare. Normalt så är det så att man skickar ut dem bara till de som ber om poströster och de som då inte kan rösta i fysiska lokaler, till exempel militärer. Mm. Men Gavin Newsom i alla fall skickar ut poströster till alla. Men nu har en domare beslutat att Gavin Newsom, det var olagligt för honom att skicka ut poströster till alla människor i Kalifornien. Han bröt mot lagen helt enkelt. Kalifornien är ju demokratiskt och spelar egentligen ingen roll hur de gör där. Biden skulle ju vinna i valet där i vilket fall. Men det intressanta är ju då att domaren har sagt att guvernören helt enkelt tog ett beslut som bröt mot lagen genom att skicka ut poströster till alla. Det går ju inte att gå tillbaka och ta tillbaka det, men frågan är: när en guvernör bryter mot lagen på det sättet, va? Hur ska man kunna bestraffa det? Vad gör man åt det nu i efterhand, efter valet redan har skett? Om man gör någonting åt det överhuvudtaget, va? Det skapar ju väldigt stora problem. Och det bara fortsätter ju att vad ska man säga, den här misstänksamheten som många människor är. Att det är mycket som inte har gått rätt till. Och nu visar det sig att Gavin Newsom bröt mot lagen enligt en domstol, va? Så vad gör man åt det här egentligen? Vad gör man åt sådana saker nu efterhand?
Ja, det är en jättebra fråga. Jag läste också i Kalifornien att det fanns en person, en enskild individ då, som sa att han skulle registrera hemlösa och hjälpa dem med att rösta helt enkelt. Så han gick runt bland hemlösa, uteliggare och så här, och ja, han fuskade ju helt enkelt. Sen åkte han fast och de sa att det är en enskild individ som har gjort det här, och de här rösterna som han liksom samlade in från de här hemlösa, de vart inte registrerade heller. Men likväl så visar det att det var ett försök till fusk.
Frågan är ju också då, det här är ju toppen på isberget, för varje person som åker fast, hur många är det som inte åker fast? Det är också frågan, va? Det är ju som att för varje person som åker fast för ett brott i samhället, så är det ju naturligtvis ett antal personer som inte åker fast som begår ungefär samma brott, va? Till exempel snatteri, va? Och då undrar man ju, hur många är det egentligen som begår det här, som lyckas slinka undan med det, va? Och till sist, det är ju precis samma sak då, att man börjar ifrågasätta hur säkert är egentligen ett amerikanskt val? Kan man lita på valresultatet? Okej, i Kalifornien som vi pratade om, det spelar ingen roll vad man gör, hur mycket demokraterna fuskar. Demokraterna vinner i vilket fall, därför att det är så Kalifornienborna röstar. Men i andra delstater där igen, till exempel delstaten Georgia, Arizona, Pennsylvania, Michigan till exempel, där det är extremt jämnt. Då kan ju faktiskt ett sånt här beslut av en guvernör betyda att fler röstar, och sen visar att det var olagligt för dem att få göra på det här viset, va? Och då var det massa poströster som kom in som gynnar Biden, eftersom vi vet att demokraterna röstar mer genom posten än fysiska lokaler när republikanerna gör, va? Och det kan ju påverka då delstaten i valet, som då, om det är jämnt val, så kan det påverka hela valet, va? Så att det är liksom en dominoeffekt i alltihopa det här som man måste ta hänsyn till med.
Mm, ja, verkligen. Jag är av åsikten då att valet i dess helhet är inte underminerat, utan att Biden vann. Alltså de här enskilda incidenterna på valfusk, det undergräver egentligen ingenstans, anser jag då. Och jag läste en ganska intressant sak, och det var i Milwaukee Journal, och det var från 2016 då, när Donald Trump vann presidentvalet. Och det var så att det grönas kandidat Jill Stein, hon tyckte inte om att Donald Trump hade vunnit 2016, så hon stämde Michigan, hon stämde Pennsylvania, och han ansåg att Trump vann på grund av valfusk. Och domstolarna sa samma sak som de säger nu med Donald Trump, det finns inga som helst bevis för det, och hon vart helt nekad i de två delstaterna. Men hon lyckades begära en omräkning av rösterna i Wisconsin, som Donald Trump också vann över Hillary Clinton. Och delstaten utförde en omräkning, och den vann Donald Trump. Det som ändrades, det var 131 röster ändrades av jättemånga röster, och Donald Trump vann, liksom ökade i antal liksom, ja, röster till hans förmån då, så att den omränkningen gav inte så mycket. Och efter det så ändrade republikanerna reglerna, så att nu är det så att det krävs en jätteliten marginal för att delstaten ska bekosta en omröstning. Och nu står ju Donald Trump idag inför att besluta om han ska ha en omröstning i Wisconsin, men då kommer det kosta hans personliga kampanj $8 miljoner att räkna om, därför att marginalen nu mellan Trump och Biden är 20 000 röster och det är 0,6%, och det är för stor marginal för att delstaten ska bekosta det hela. Men det här visar ändå lite grann att de här försöken med fusk, alltså man menar att det är valfusk, att det har lyfts ut av tidigare, och jag anser att Donald Trump är i samma sits som de här andra. Han har fått för lite röster och han försöker på något sätt skylla på valfusk. Men man måste hålla två bollar i huvudet samtidigt också. Alltså valfusk finns i USA, det vi pratade om nyss, och det vi pratar om i USA i ett års tid ungefär. Och det är någonting som sällan framkommer i svensk media, för tror man liksom helt och hållet, nej men det finns inget valfusk. Men det gör det helt klart. Men däremot så anser jag ju inte att det har underminerat liksom valresultatet. Jag vet inte om dina tankar kring det. Så, ja.
Valresultatet tror jag inte underminerat. Vad som jag nämnde, det kommer inte att flippa alla dem, men människor kommer att fortsätta ha misstankar om att valet inte går rätt till. Det spelar ingen roll, för amerikanska valsystemet som vi pratade om förut är extremt osäkert. Det är så himla lätt att fuska. Till exempel att man inte ens behöver visa ID-kort här i USA. Bara det är ju ett stort problem, va? Så att valresultatet i sig, Biden skulle ha vunnit i vilket fall. Det spelar ingen roll egentligen vad som händer i Kalifornien eller till exempel i Wisconsin. Han kommer ju vinna, va? Men att människor har de här misstankarna, man litar inte på valet, man litar inte på hur det fungerar och så vidare. Det är det som är det stora problemet, att människor inte litar. Och jag tror vi nämnde i en tidigare podd att majoriteten av republikaner var 75%, vi kan gå tillbaka och kolla det, men typ 75% av republikaner litar inte på integriteten av valet. Inte resultatet, men av integriteten av valet. Med andra ord, man litar inte på att demokratin fungerar på det sätt som det ska fungera, helt enkelt. Och det i sig är ett stort problem. Mm. Jag tänkte bara också återgå till Jill Stein. Hon var ju faktiskt ett problem. Hon var ju faktiskt den som satte käppar i hjulet för Hillary Clinton 2016. Så ska Jill Stein skylla på någon, så är det ju sig själv hon ska skylla på. För på grund av henne så hon snodde massa röster från Hillary i Wisconsin och Michigan.
Ja, så var det. Hon var det årets Ralph Nader. Han liksom snodde många röster av Al Gore också 2000. Så att, ja.
Precis, så var det.
Ja, okej. Men det här är ju ett intressant ämne som jag tror, alltså varför jag vill diskutera här, det är för att det har blivit så hett på mina sociala medier. Liksom, jag har ju tagit inställningen då att valfusk finns, det har jag ju sagt konsekvent länge, men att det har inte underminerat valresultatet. Men Trumps åsikt är ju att det här är ett riggat val och så vidare, och väldigt många på mina sociala medier är ju helt inne på Trumps linje, så därför jag vill liksom tydliggöra det här lite grann. Men ja, ska vi gå vidare till fler ämnen?
Ja, jag tänkte bara nämna, i delstaten Georgia ska man göra handräkningar nu av rösterna, och man har hittat på två olika ställen två olika lådor med röster som inte har varit räknade. En låda hade typ 3000 röster som inte tidigare var räknade, och en annan låda hittar man på ett annat ställe som hade 2500 röster. Mm. Och om jag minns rätt nu så blev personer för valmyndigheten sparkad, eller kommer att bli sparkad nu i delstaten Georgia på grund av att sånt här hittades, va? Återigen, det tror jag inte kommer att på, det är sammanlagt 5500 röster, det vet jag inte om det kommer att påverka hit eller dit. Men det visar ju då att om det är slarv eller fusk, vad nu är, det visar ju återigen att det är någonting som inte fungerar. Helt plötsligt så gräver man upp några tusen röster som inte, liksom, här är två stora lådor fulla med röster som inte räknade. Man undrar, hur kan sånt ske? Det är liksom bara för mig obegripligt. Har man lite ordning och reda ska man ju för tusen kunna i alla fall ställa lådorna i kö för att kunna räkna, så man hittar lådor med röster. Det är jättekonstigt egentligen. Och det är just sånt här igen som just gör att de här spekulationerna om valfusk bara fortgår. För man hittar nya problem, konkreta saker. Det här är liksom inte konspirations, det här är liksom fakta bara. Mm. Att man hittar såna här saker. Och det är som att återigen, en efter en kommer upp. Och då kan liksom Trump då, och de som vill fortsätta de här spekulationerna, va? Att valet är riggat, hittar hela tiden nya saker att skylla på. Valet är riggat, de gömde två lådor som nu har grävts fram. Vad mer är gömt? Vilka andra delstater har gömt en massa lådor med röster ungefär? Typ sådär, va? Och det är det som skapar det verkliga problemet. Det sker någonting som liksom gör att det här kan upprätthållas, det här snacket.
Ja, verkligen. Jag håller helt med. Alltså, de här problemen måste åtgärdas och sådär. Men det är också farligt att på något sätt spinna på att det här beror på liksom att det är allmänt fusk. Jag menar, det intressanta här är dock, och det här visar ändå på friheten i det amerikanska samhället, att man kan diskutera sådana saker. För om du tar länder som säkert Ryssland, men även de här lite ännu mer auktoritära länderna, när det är folkröstningar där, det finns ingen som tvivlar på resultatet. Det är klart liksom Putin vann, det är klart Lukashenko vann, det är klart och så vidare och så vidare. Alltså, så är det alltid, alltså där litar man på liksom systemet trots att det förmodligen är riggat, men alltså i USA där det förmodligen inte är riggat så litar man inte på systemet, och det beror lite grann på att det finns i liksom den amerikanska andan en skepsis mot regeringsmakt, en skepsis mot centralmakt och sådär, och det gör att ja, där litar man inte på kanske det som går att lita på, vilket jag tycker är en ganska intressant paradox.
Jajamän.
Ja, ja, okej, okay, vi fortsätter.
Ja, jag såg att Joe Biden, han har ju då en slags, de här många rika människor och även då politiker har såna här välgörenhet, de driver sina egna välgörenhetsorganisationer. Och Joe Biden har en välgörenhetsorganisation då som ska stödja cancer, men det visar sig att han spenderar alla pengar, miljontals dollar på löner och ingenting på cancerforskning. Som andra ord, välgörenhetsorganisationer ska spendera då en visst antal av pengar de får in då genom donationer på andra sätt och på, vad ska man säga, deras mission, deras grundaktivitet, va? Vad det nu är, oavsett vad grundaktiviteten är, va? Men Bidens helt enkelt, det bara gick till löner. Och det visar ju lite grann att Biden, nu tror jag inte han har direkt, han ser inte över det där speciellt bra tror jag, men det liksom visar ju det här att oavsett om Burisma som vi pratade om förut eller hans egen välgörenhetsorganisation eller Hunter Biden eller vad det nu är, så är det liksom Biden har ingen koll på läget. Han har taskig koll på läget, han har ingen koll på läget. Det går att fuska, man spenderar inte pengarna på det som det är till för, utan det går till helt enkelt, folk stoppar pengar i fickorna helt enkelt. Och då undrar man ju om Biden ska bli president och inte liksom ha koll på läget och inte kan hantera sånt där när det gäller små organisationer eller sin egen son. Hur ska han då kunna leda ett helt land? Det börjar man frågasätta. Är han kompetent för att kunna... Om man inte är kompetent att kunna leda sin egen välgörenhetsorganisation på ett korrekt sätt, kan han då leda till ett land?
Nej, precis. Jättebra fråga. Jag tänkte också ta upp en annan sak också. Det var så här att igår var ett senatsförhör med Facebook och Twitter och Jack Dorsey och Mark Zuckerberg. Ja. Och de har ju varit inför senaten förut och berättat om sin syn på saker och ting. Jag såg inte hela, det är flera timmar de här förhören, men jag såg, jag satt en timme i alla fall och såg lite grann. Och då såg jag, dels såg jag något klipp med, jag tror att det var Ted Cruz, men jag kan sätta efterhand. Men det jag såg i alla fall, det var Joni Ernst, den här republikanska senaten från Iowa, och någon demokratisk senator från Hawaii som jag inte minns namnet på. Och det var rätt intressant för det var två helt skilda Okej, ja, så hon från Hawaii. Okej, okay, ja, precis.
Hirono.
Just det, okej, ja, men precis, så var det, det stämmer. Och det var två helt skilda inställningar i hur man frågade ut dem. Republikanerna, de undrade varför liksom värnar ni inte yttrandefriheten bättre? Ni vet ju liksom att konservativa har blivit censurerade och Donald Trump liksom är värre att liksom, varför ska ni censurera honom liksom? Alltså censur är inte bra, det var det som är grundinställningen i den republikanska utfrågningen. Medan demokraterna, de hade helt motsatt inställning. De var liksom, hur ska ni göra för att stoppa lögner som Donald Trumps tweets och sådana saker? Alltså det var ett parti som ville ha mer öppenhet och ett annat parti som vill ha mer censur. Och jag tyckte att liksom, shit, alltså jag är ingen vän till, alltså, vare sig Twitters eller Facebooks olika censur. Men här insåg man verkligen att de sitter i en rävsax. Ett parti vill ha mer öppenhet och ett parti kräver raka motsatsen.
Ja, det är väl det ungefär, det är ju så utvecklingen har gått. Och det här, om vi pratar om demokratiska partiet för 10-15 år sedan bara, så hade inte det här varit en fråga överhuvudtaget. Båda hade varit överens om att om både Hirono och Ernst hade varit överens om i senaten att Facebook och Twitter hade agerat felaktigt genom att censurera. Va? Så det här visar den här extrema vänstervridningen som framförallt demokratiska partier har gått ifrån att vara ett klassiskt liberalt parti till att helt enkelt ha blivit ett extremvänsterparti. Va? Och det är det som egentligen är det farligaste i det här ämnet. Twitter och Facebook är ju privata företag. De får göra egentligen hur de vill. De har rätt att censurera hur de vill för att de kan inte styras av vad ska man säga, regeringen eller presidenten eller kongressen eller någonting. De kan köra lite sitt eget race från privata företag. Så det otäcka i det här är att helt enkelt att demokraterna sanktionerar beteendet som Facebook och Twitter håller på med genom att censurera helt enkelt. Och det är för mig det stora farliga problemet. Twitter och Facebook är inte egentligen problemet, att demokraterna vill ha ännu mer censur. Det är egentligen problemet i mitt perspektiv.
Mm. Det finns också en senator från Louisiana som heter John Kennedy, ett intressant namn.
Han är riktigt skön.
Och han pratar också, går han är ju republikan då, och det är kul med hans namn då, John Kennedy, så är han republikan men, ja, visst, och senator. Men i alla fall då, han är, jag vet inte hur gammal han är, men han ser ganska gammal ut, men han är liksom, han har helt sin egen stil och han har ju pratat om andra ämnen. Ibland tycker jag han kan sticka iväg lite för mycket, men hela poängen med honom är att han är sig själv. Han är lite som Ron Paul nästan, alltså han struntar i vad andra tycker, han kör sitt eget race liksom. Och går var jätteskönt, för då frågade han Jack Dorsey, och då frågade han honom liksom, när du läser böcker liksom, läser du vad du vill då liksom, eller är det någon som säger till vad du borde läsa och inte? Och Jack Dorsey, han bara, ah, jo, men jag läser vad jag vill, ah, ja. Men skulle du tycka om någon kom och sa att det här ska du inte läsa, det här ska du inte läsa? Och Jack Dorsey, nej. Och då tänkte man först, för när man lyssnade på honom först, då tänkte man, det här är en äldre man, han kommer säkert att ha någon sån här jättedålig parallell som inte liksom alls går att applicera på ny teknik. Men hela poängen var jättebra liksom, alltså att du liksom hemma när du läser en bok, du får läsa vad du vill och du är källkritisk, eller hur? Du tror inte på allt du läser, eller hur? Han bara, nej, det gör jag inte liksom. Nej, men liksom tänk likadant på de som använder Twitter och Facebook liksom. De kan vara källkritiska också, de vill inte att någon ska komma och säga till dem, och de kan själva avgöra vad som är sant och falskt. Så att jag tyckte att det var en jätteintressant liksom parallell han hade där.
Ja, han är 68 år. Han är också en advokat faktiskt, så att han har säkert, han är ganska intressant. Han är från Louisiana, så han har en intressant dialekt med, om man säger så, men han är advokat, så att han har, och han gör ofta de där sakerna. Han börjar på något sätt, jag tittar väldigt mycket på John, jag gillar honom väldigt starkt. Sen när han pratar så brukar jag lyssna på honom, va? Och han har pratat väldigt mycket naturligtvis under de här senatsförhören med de olika HD-domarna som Trump nominerar. Och han börjar alltid på ett sätt som att, vart tusan är det här på väg? Det är liksom att, det är precis som du nämnde, va? Men han är advokat, han vet nog vad han sysslar med, va? Och hans poäng är ju egentligen, det är precis det som jag tror vi tog upp lite grann, att det är det här med yttrandefriheten. Och det är någonting som är intressant faktiskt, därför att HD, även om vi inte har någonting med Twitter och Facebook att göra just i det här ämnet, så HD måste ju ofta ta upp, och det här man pratar om, hur kommer HD att hantera saker och ting med yttrandefriheten kring teknik? Och många kritiserar då HD för att de kan inte, det står ingenting i konstitutionen som gör att det finns ingen vägledning i konstitutionen hur HD ska agera kring teknik och yttrandefrihet helt enkelt. Och det är väl precis det som John Kennedy är inne lite på grann, att man kan, även om inte det liksom samtalet då hamnar specifikt om teknik, så är det större frågan är hur ska man hantera det här inom yttrandefriheten och hur kan man applicera tekniken inom det här. Mm. Så det är egentligen en yttrandefrihetsfråga helt enkelt. Så Kennedy är skön. Så om ni har chansen att se John Kennedy från Louisiana prata, kolla på honom, han är helt skön alltså.
Ja, jag instämmer. Jag kan avrunda det här också med att säga att vi pratade häromdagen om Samuel Alito, alltså domaren i den högsta domstolen, som varnade för att det sker en kulturförändring i USA där de här sakerna vi alltid har trott på hela historien, yttrandefrihet och religionsfrihet och sånt, att det håller på att undergrävas. Och jag menar, när jag såg det här senatsförhöret så tänkte jag på liksom, jag tänkte på det han sa, för jag menar, det här är exakt det vi ser. Republikanerna står upp i frihet, men inom demokraterna är det en helt annan kultur. Då är det liksom, vi måste motverka hat och tänk på liksom, vi måste vara känsliga och sådär. Och jag tror att det var, om det var Mark Zuckerberg eller Jack Dorsey som var inne på att absolut, vi tror också på yttrandefrihet och vi tror på allt det här som konstitutionen föreskriver och som ni pratar om här, men vi måste också tänka liksom på vart går gränsen, och sen hamnar man ju på en slippery slope liksom, vart går gränsen för hat, du vet, sådana saker liksom. Så att jag menar, kulturförändringen, den märks i den politiska debatten, just det Samuel är lite varnade för.
Ja, och det är också extremt, jag menar, de pratar om, tittar man på Joe Biden till exempel, de pratar ju om att vi måste stoppa lögner till exempel på våra plattformar, va? Joe Biden har blivit censurerad 0 gånger och Trump har blivit censurerad, tror jag, 46 gånger eller vad det nu, även om Biden har sagt rena lögner som har släppts på Facebook. Så inte nog med att det blir en sån här slippery slope, de agerar ju inte konsekvent heller, va? De behandlar ju Joe Biden med silkesvantar och de behandlar ju Trump då liksom verkligen med stora släggan, va? Och det skapar ju också problem. Så att egentligen så, de är ju inte annat än aktivister, va? De är ju Silicon Valley, de är ju vänsterliberaler, de stödjer Joe Biden, de stödjer demokraterna, det är ju ingen snack om det, va? Så de försöker på ett snyggt sätt då försöka hävda då formellt, och det ser man ju när de republikanska senatorerna ställer frågor till dem, att de framstår ju då som att vi försöker värna om yttrandefriheten och vi försöker vara då balanserade och så vidare, va? Men alla vet om att bakom scenen så är de ju inte det. Alla vet om att det här med yttrandefrihet och det de säger om det är bara rent skitsnack. Det bryr de sig inte skvatt om. De bryr sig om sin agenda, vilket är att hjälpa demokrater vinna valet. Punkt slut. Det vet vi när man tittar på vad som egentligen händer. Hur många konservativa har inte blivit, vad ska man säga, shadowbanned och censurerade på Twitter och Facebook? Och inte en enda demokrat har åkat ut för detsamma. Det räcker bara att kolla på det, va?
Och den som påpekade den stora bristen, det var Ted Cruz i alla fall, kan jag säga. Han,
precis,
han var väldigt hård i det.
Han har gjort det i förhör med dem förut, så att han tar också upp det. Och det stämmer ju, det är bara ren fakta alltså.
Mm. Ja, okej, det var lite om senatsförhören om yttrandefrihet och big tech. Men okej, vi kan fortsätta.
Ja, det här MAGA-rallyt som vi pratade om var i lördag som det var. Där Trumpanhängare blev fysiskt attackerade har ju inte rapporterats, fortfarande inte rapporterats någonting i amerikansk media. Det är någonting som amerikansk media har mörklagt helt. Jag försökte också följa i svensk media, och det man inte har rapporterat heller om i svensk media överhuvudtaget. Man har rapporterat om, i viss amerikansk media så har man framställt det som att det var både Trumpanhängare som bråkade då med Antifa, Black Lives Matter. Men när man tittar på bilderna, det finns naturligtvis folk som lägger ut bilder på YouTube och i social media, då är det helt enkelt, det är, vad ska man säga, anti-Trump-anhängare, då, aktivister då, som attackerar och provocerar fram våldet. Så det är, liksom, det är ensidigt våld, va? Men media i USA klarar inte av att rapportera, och jag tror inte de gör det i Sverige heller.
Nej, de gör inte det i Sverige. Jag kan börja berätta, så jag var ju på, när det var val, de här valdagarna, jag tänkte säga valvakan, men det var ju många fler dagar, därför att vi fick inte veta resultatet. Och då satt jag ju på SVT, och jag var på Sveriges Radio, jag var lite överallt, och jag fick alltid frågan, 2-3 gånger från SVT och från, jag tror att det var från TV4 och sådär. Alltså det här med våld då, liksom, de tänkte att nu köper amerikaner vapen, och de bommar igen liksom affärer i New York och liknande. Vad tänker de om våld? Och då var det hela tiden att det de förväntade sig, därför att man skulle börja prata om liksom det republikanska våldet om Donald Trump skulle förlora. Och jag menar, vi har inte sett ett spår av det våldet. Jag menar, i New York, det är mycket riktigt, de bommade igen massa affärer och sånt där, vad jag har läst och så. Sen så öppnade man upp därför att det vart inget våld, därför att Biden vann, och då blir inte vänsteraktivisterna lika arga. De blir arga i alla fall på Biden och sådana saker, för de är galningar, men inte lika arga. Så att jag menar, i New York kände man att läget är lugnt. Jag menar, det här storskaliga våldet från arga Trump-aktivister, de här 70 miljonerna, de går inte att bränna ner städer. Så jag menar, det är liksom den här oförståelsen att det verkligen är vänstervåld som USA har problem med. Det är inte högervåld. Man pratar om att ja, men FBI varnar för att det är högerextremister som är det stora hotet. Och det kanske är i förhållande till terrorism. Men jag menar, nazisterna så, de struntar i Donald Trump. Alltså de har inget med honom att göra liksom. Så att det är en helt annan form av våld. Så att det här våldet knutet till valet, det är ingen snack om att det är vänsterextremister. Och det förstår man inte här.
I Sverige tror jag man är totalt inkompetent. Man har noll kunskap om det där. I USA så vet alla att det är vänstern, men vänsterliberal media vägrar erkänna det, därför att det skulle naturligtvis då framställa vänstern och demokraterna som i dålig dagar, och det vill man ju inte vara. Så i USA så vet man om det, det är allmänt känt, men man vågar inte prata om det därför att man har ett narrativ man vill följa. I Sverige är man helt enkelt för inkompetent för att begripa sånt där.
Ja, det, precis. Och man läser i Sverige, det är CNN man rapporterar ifrån och så vidare. Så att då får man ju den liksom vänsterliberala mediebilden från USA. Så att, ja.
Precis, och vi har pratat om det här förut. Det var den här Bagdad Bob som stod framför en brinnande bil. Det var en massa Molotov cocktails som flög fram och tillbaka. Där vänsterliberalerna slängde dem för några veckor sedan under ett upplopp. Och han stod och sa att det här är bara fredligt. Alla, det är liksom en kramfest här och alla är fredliga, snälla och trevliga. Bokstavligen bakom så sprängdes en bil. Och det var liksom, det var alltså Bagdad Bob det var frågan om, och det var, vad ska man säga, visade då just det här hur kolossalt att de försöker förneka det. Och sen, som vi har pratat om det här förut, sen slutade då CNN och många vänsterliberala medier att rapportera i direktsändning om våldet på gatorna, därför att det gick inte att rapportera längre, det var för öppet. Så då har man istället den här, man bara kör videofilmer då som är inklippta på senare hand då, för att visa hur fredligt allting går till.
Precis. Jag tänkte säga en sak till också. Barack Obama, han har släppt sin presidentmemoar. Det är så här att presidenten när de lämnar Vita huset så skriver de ofta om, ja, sin tid i Vita huset och sin politik. Och Obama har släppt sin bok, och nu har jag glömt namnet. Jag har köpt den, jag beställt den, men jag glömde vad den hette nu. Men Promised Land tror jag den hette eller något sådär. Och i den boken, jag har inte läst den såklart, men jag vet att det pratas mycket om den till och med i Sverige och sådär. Men där så skriver han tydligen en del om Sarah Palin. Sarah Palin var ju vicepresidentkandidat när John McCain utmanade Barack Obama och Biden 2008 då. Och hon i boken tydligen då, jag har inte läst den, men då ska han vara kritisk till Sarah Palin-fenomenet, därför att hon drog igång mycket av det som var Tea Party-rörelsen och sen så ledde fram till Donald Trump då. Och hon ger svar på tal på Facebook, och det är många andra som har liksom sagt att den här boken verkligen, Donald Trump kör över vanliga amerikaner, eller jag menar Barack Obama kör över vanliga amerikaner, och han liksom ignorerar att personer som Sarah Palin och Donald Trump har liksom stått upp för de vanliga amerikanerna. Så att jag tycker att det är jättebra att han får svar på tal, för jag menar, jag hängde med varje dag under Barack Obamas presidentskap, och jag tror att det finns säkert väldigt mycket han kommer utelämna i den här boken som har att göra med till exempel hur man till exempel kväste konservativa röster, för det gjorde Obama-administrationen aktivt.
Ja, jag tror nu har jag inte läst boken, va, men jag tvivlar på att Obama kritiserar Antifa till exempel, ett problem som Black Lives Matter har skapat till exempel. Så att kritisera Sarah Palin går ju bra, men sen utelämnar han ju tydligtvis andra saker som verkliga samhällsproblem som har skapats och har hållit på nu under några år. Och jag tänkte också, på tal om det, jag såg att Joe Biden i ett tal nyligen, han denounced, vad heter det, han
tog avstånd
från våld, men han vägrade ta avstånd från vänsterliberala våldet. Och det här är intressant därför att media har ju då tryckt på Trump: tar du avstånd från vitmaktsrörelsen, tar du avstånd från våldet? De trycker ju på Trump och har gjort det även i debatter och i presskonferenser. De hetsar ju på honom att han måste ta avstånd gång efter gång efter gång. Men naturligtvis när Biden inte tog avstånd från Antifa och Black Lives Matter-våldet, så var det ingen i presskåren som ställde en uppföljningsfråga och sa: tar du avstånd från Antifa, tar du avstånd? Det gör man ju inte, va? Och det här visar ju återigen hur pressen är så extremt, media är så himla vinklad, va? När det gäller Trump då bara pumpar man ut frågor för att pressa honom. När det gäller Biden så är det frågor som är naturliga, att det är vänstern och vänsterliberal som ligger bakom våldet på gatorna i USA. Och det vet alla om. Men då ställer man inte frågor till Biden om det, om man tar avstånd från det specifikt. Han får helt andra typer av frågor från den här fega medien.
Får jag lägga till en sak där också? Därför att återigen, jag menar, jag har varit i svensk media nu ganska mycket, så jag har fått en del insikter om hur de tänker och sådär. Och jättemycket bra, det är mycket professionellt. Men det finns oftast en utgångspunkt. Alltså de här frågorna som ställdes till mig som hade med USA att göra, de satte allt till mig egentligen i försvarställning, för att jag då stödde Trump. Då var man tvungen att liksom utgå, man var först tvungen att bemöta deras liksom oförståelse. Våld i USA, det måste vara högern liksom. Då fick man bemöta det. Man kunde inte bara prata på en liksom jämn spelplan, utan man fick alltid börja i försvarställning. Och det är det som är problemet med media. Det behövs ju den här balansen där man utgår från republikanernas synpunkt utifrån deras egna villkor, det de faktiskt tror på, det de faktiskt säger, det de faktiskt är. Och det finns inte, utan man måste börja på något sätt i demokraternas hörn av ringen lite grann. Och det gäller säkert både Sverige och USA. Så att det är ett problem att det inte finns den här jämna plattformarna.
Och det visar ju hur journalistiken har undergrävt sig själv. Att det finns ingen integritet längre hos journalistiken. Utgångspunkten är att demokraterna är goda, republikanerna är onda. Och då måste man försvara det på något sätt, försöka vända på det. Mm. Istället för att prata om det viktiga, vilket är sakfrågor helt enkelt.
Ja, exakt. Ja, okej. Fortsätt.
En sak som Biden i alla fall nu gått ut och sagt, nu kontrollerar ju inte Biden direkt kongressen och galningarna i majoriteten där, med till exempel vänsterradikala falangen då. Men Biden har gått ut och sagt att han vill inte utreda någonting om Donald Trump efter Trump lämnar Vita huset. Så det i alla fall, så Biden har ju sagt då att han vill då förena USA. Vi kommer bli extremt svårt på alla möjliga olika sätt och vis, va. Men att Biden inte vill utreda USA, det tycker jag han gör rätt i. Det är i alla fall en
Donald
signal
Trump.
Han sänder ut. Förlåt, Biden vill inte utreda Donald Trump. Och det är i alla fall en signal han sänder ut, att Biden begriper i alla fall att det kommer inte att leda till någonting annat än ytterligare polarisering och splittring. Men som jag nämnde, kongressen med vänsterliberal i spetsen och Nancy Pelosi kommer att, och framförallt vänster som trycker på, de kommer ju att dra igång massa utredningar, och det kommer ju splittra landet ännu mer. Så samma demokrater som säger att Trump splittrar landet, vi måste förena landet, de kommer nu i kongressen att splittra landet ännu mer genom att göra utredningar. Och om kongressen vill ha mer våld på gator och torg, då är det ju precis det de kommer att liksom få fram genom att splittra ännu mer. För det kommer ju till sist att sluta med att det kommer att bli någon Trump-supporter som blir förbannad och börjar begå våld själv på gator och torg, därför att de är så förbannade på vänsterliberalerna, va. Så om vänsterliberalerna vill lugna ner läget och tona liksom, vad säger man, liksom man vill helt lugna ner läget och förena landet, så måste man helt enkelt säga att oavsett vad vi tycker om Trump, hans 4 år är över, nu är det dags att gå vidare, vi tänker inte utreda, punkt slut. Det vore ju absolut bästa, va.
Absolut, jag kan lägga till en sak till också här, och det är ju att det är justitieministern som fattar de här besluten om man ska åtala en tidigare president och inte, det är inte presidenten. Och varför jag vet det är därför att det var väldigt mycket prat om det här när Barack Obama vann 2008, därför att då fanns det jättemånga påpressningar från vänsterhåll att ni måste åtala George W. Bush och Dick Cheney därför att de har startat Guantanamo och de har waterboardat al-Qaida-krigare liksom, det får man inte göra, fy skäms, de måste åtalas och ställas inför krigstribunal. Alltså det fanns jättemånga sådana röster inom de demokratiska leden, och man krävde det av Obama. Och till och med Obama själv, har jag för mig, lekte lite med tanken, ja kanske. Och när han gjorde med det, då gick ju liksom alla i taket, alla konservativa tänkte, vad är det här, han undergräver totalt demokratin, Barack Obama. Det här var en av de sakerna som jag verkligen ogillade med Obama, att han ens lekte med de här tankarna. Sen vart det inte av, för Eric Holder som var hans justitieminister, han sa att vi gör inte så helt enkelt, utan utåt har vi en enad front. Så att det vart inte så. Men de här kraven fanns från demokraterna, så att det är precis som du säger, alltså inom, bland de här demokratiska vänsterextremistaktivisterna, då ser man på något sätt regeringsmakten som ett verktyg för hämnd, ungefär som liksom kungar förr i tiden. Nu styr jag, så nu ska jag döda mina företrädare ungefär. Och jag menar, det är ett oerhört otäckt sätt att se på regeringsmakten inom en demokrati, men det är så de ser det.
Ja, men oavsett om Biden vill utreda eller inte, kongressen kan ju fortreda, eller åtala eller inte, kongressen kan ju fortfarande utreda, va? Så att Biden tror jag inte kommer att ta upp det här och göra någon slags åtal hos sin justitieminister, men att kongressen under Pelosi kommer att utreda, det är jag övertygad om. Jerry Nadler, Nancy Pelosi, Alexandria Ocasio-Cortez, de kommer att fortsätta med sina utredningar, och det är det som är det farliga, att det inte leder någonstans sen, att Biden sen säger jag har inget intresse av det här, vi lägger ner skiten. Det tror jag det kommer att ske, va? Men att det överhuvudtaget kommer att tas upp som en utredning, det i sig sänder ju fel signaler och det bara skapar ännu mer problem.
Ja, verkligen. Ja, fler frågor.
Japp, jag såg att Chuck Grassley har covid-19 nu. Han är den näst äldsta senatorn, tror jag, i senaten. Han är 87 år, alltså. Så han har covid-19 nu. Och på tal om de här vänsterliberalerna, vi blir uppläxade konstant nu av vänsterliberaler att vi måste stänga ner, alla ska bära mask, ansiktsmask och så vidare. Jag såg att Dianne Feinstein, senator från Kalifornien, är den senaste i ledet att uppmuntra, eller vad säger, uppmana folk att stänga, att bära ansiktsmask, men att själv inte göra det. Hon blev ertappad både på en flygplats nyligen i Washington DC och i senaten att inte bära ansiktsmask. Samma Dianne Feinstein som kräver att hela USA ska stängas ner och Kalifornien ska stängas ner och ansiktsmasktvång och så vidare och så vidare. Återigen ser vi det här vänsterliberala hyckleriet. Man säger en sak och vill göra en sak med andra människor för att kontrollera dem, men man själv gör det inte. Man följer inte sina egna spelregler i vanlig ordning.
Nej, precis. Ja, fortsätt.
Ja. Senatrepublikanerna kommer att fortsätta utredningen om Hunter Biden. Så det verkar som att senaten kommer att förbli republikansk, och om eller när den förblir republikansk då igen majoritet, så kommer man att fortsätta utredningen om Hunter Biden. Naturligtvis kommer inte det att leda speciellt någonstans om Biden blir president. Det kommer inte att göra så att Biden kommer inte direkt kunna ta det till åtal ungefär om sin egen son, va? Men det är i alla fall, utredningen kommer att fortsätta så att vi kommer att få mer insikt i vad som egentligen har hänt med alltihopa. Det blir kanske pinsamt för Biden i slut. Och jag såg också att Trump pratar mer och mer nu om att han vill satsa på att bli president igen 2024. Så sannolikheten är väldigt stor att han blir president 2024. Eller presidentkandidat, förlåt.
Ja, precis. Ja, det blir jätteintressant. Ja, okej. Okay. Något annat?
Såg att under Biden så snackas det mycket om att i USA har man ju såna här minimilöner. Dels har ju delstater minimilöner och dels har federala myndigheter en minimilön. Med andra ord, man måste betala en viss lön till anställda. Och Biden vill höja den minimilönen rätt kraftigt i USA nu genom en federal lag. Och det, generellt sett så har delstaterna, det har liksom varit delstaternas ansvar att göra det här. Även om det funnits en federal minimilön så har delstaterna frivilligt liksom haft högre minimilön än federala minimilönen. Men i alla fall, nu allt fler företag börjar nu gå ut och säga, det ser vi till exempel Washington, i Seattle, Washington, som har höjt minimilönen väldigt kraftigt. Företag börjar gå ut och säga att man måste ta upp, om man höjer minimilöner för mycket så kommer få anställda behöva sparkas, och man försöker automatisera saker helt mer, och man försöker även då lägga mer arbetsbörda på människor, på anställda som redan finns kvar. Och det är ungefär det vi kommer att se. De som straffas mest, det är de personerna som inte har några direkta kunskaper, som liksom är, vad ska man säga, som inte har någon expertis eller kunskap, till exempel enkla jobb helt enkelt. De som är på enkla jobb, som är enkla att automatisera. Jag kan ge ett exempel. I affärer i USA till exempel så har man sådana som individer då, enkla jobb där man lägger i mat i matkassarna. Så om de går i en affär så lägger de i mat i matkassarna helt enkelt. Det är liksom enkla jobb. Och det är människor då som inte kanske har några kunskaper och utbildning någonting för några andra typer av jobb. Och de jobben kommer att skäras omedelbart. Då liksom förlorar. Så de personerna som demokraterna påstår sig värna om genom att höja minimilönen är de som kommer att bli sparkade först.
Det här var ju ett automatisering. Det var ju någonting som Andrew Yang tog upp väldigt mycket under demokraternas primärval. Han sa att det här automatiseringen sker och det är sektor efter sektor som drabbas. Först de här absolut svagaste som du nu nämnde. Men sen kommer även lastbilschaufförer och helt vanliga amerikaner att drabbas. Och vi kan inte skydda oss mot maskinerna, var Andrew Yangs budskap. Så därför behöver vi medborgarlöner, inte bara minimilöner, yep, utan medborgarlöner. Och jag tror att det är fel väg att gå. Men det här är ju problem, i alla fall det är problem som man måste på något sätt tänka mer på, oavsett om man är, vilken sida man står på politiskt, tror jag.
Ja, jag tror att man har sett medborgarlöner. Jag tror att Finland gjorde något test på någon liten ort eller vart nu. Och man har testat lite här och där. Och det visar sig att folk blir lata. Man vill inte, ingen vill jobba. Det lönar sig inte att jobba längre. Alla vet ju hur det är slutar, va? Det måste ju finnas ett incitament att jobba.
Ja. En sak jag tänkte säga också, det är så här att det har kommit ett coronavaccin av
läkemedelsföretaget.
Ja, just det, precis. Pfizer, precis, exakt.
Och Moderna.
Ja, precis. Exakt, det var dit jag ville komma. Och det jag vill få påpekat här är att Pfizer, de var inte med i Donald Trumps alltså Operation Warp Speed, hans program för att få läkemedelsföretag att utveckla vaccin. Men Moderna har varit det, och det här kanske är ännu mer effektivt. Så att jag menar, det är i mångt och mycket Trumps förtjänst att de här medicinerna har framkommit nu, eller vaccinerna, och det är inom liksom mindre än ett års tid. Alltså det är historiskt snabbt för ett, liksom, ett vaccin mot en epidemi så här.
Jag har läst ganska mycket om det där faktiskt. Modernas vaccin är tydligen 95% effektivt, och Pfizer är 90%. Jag har också läst många då, och de har genomgått de så kallade stage 3 trials då. Och jag har läst intervjuer med många som har fått vacciner då som i trials, för att liksom förklara. Och de sa att man får en rejäl huvudvärk, en rejäl bakfylla i några 3-4 timmar, och sen går det över, och sen mår man bra som fan, och sen så är man skyddad helt enkelt efter de testerna och så vidare, va? Så att de som jag har läst om de här då anekdoterna om människor som blir intervjuade sa att absolut, vaccinet är jättebra, det här borde ni absolut ha, det annat än den här bakfyllan när man får lite ont i armen efter man, det är 2 stycken sprutor man ska ta tydligen, men annat man får ont i armen så var det inga problem, det var helt okej. I USA i alla fall planen så här, det jag har läst nu av den medicinska och expertisen där, som säger att med början i december, exakt när i december, sannolikt slutet av december vad jag förstår, för att man måste ju få ut de här stora mängderna, men i början av december så kommer mellan 20 och 30 miljoner amerikaner att kunna vaccineras per månad. Mm. Så 20-30 miljoner i december, 20-30 miljoner i januari och så vidare och så vidare, va? Så att det finns tydligen en och det var en sak som det här med warp speed gjorde, det Trump gjorde, han gjorde en gamble, och det var en väldigt smart gamble egentligen. Jag vet att många tyckte att han är galen som säger att man kan göra så här, det går inte att korta av tiderna för att göra ett vaccin och så vidare, va? Och jag sa hela tiden att det går att göra det, därför att hittar man ett vaccin, normalt så är det liksom en serie av händelser då. Man skapar ett vaccin, man testar det för FDA approval, och sen börjar man massproducera. Trump gjorde massproduceringen i tidigt stadium. Och det är ju liksom att man gamblar ju lite grann då och säger att vi massproducerar tidigt stadium. Med andra ord, om vaccinet inte fungerar så kommer vi behöva slänga alltihopa. Men om vaccinet fungerar så kommer vi att liksom spara 6 månader i tid genom att redan ha massproducerat i augusti istället för att massproducera i januari. Då sparar vi massa månader, va? Och det visar sig att han kanske får rätt i det. Men i alla fall, USA har nu en stor plan på att få ut det här, och det tror jag inte kommer att förändras under Biden. Varken Biden eller Trump har ett intresse av att stoppa det här, utan oavsett vem som blir president så kommer USA och kunna massleverera de här vaccinen nu under de närmsta månaderna.
Ja, med stort cred till Trump, för jag tror inte att det här hade skett under en Biden-administration, för de är för byråkratiska, absolut. De är för stela i sitt tänkande och så vidare.
Det finns inte en suck att Biden hade nummer ett inte haft intresse av det, och nummer två, jag tror han hade förmodligen hoppat på det här gamla vanliga, vaccin måste alltid göras på det här viset, så har vi alltid gjort, så här kommer det att göras. Han förstår inte, Trump är ju resultatinriktad, och Trump har ju också visioner och begriper att okej, det är så här vi alltid har gjort, men det betyder inte att vi kan göra saker annorlunda nu. Titta på till exempel freden i Mellanöstern och Iran, och han gör saker helt annorlunda, va? Så han tänker annorlunda. Så han gick ut och sa det här, och han blev idiotförklarad av media. Jag minns många i social media sa att han är ju galen, det finns inte en suck att det här kommer att ske, han begriper ju ingenting. Och det visar sig att Trump har ju helt rätt, va? Det var lite grann som det här med John F. Kennedy när han sa att vi kommer ha en man på månen ungefär. Att folk trodde att han blev idiotförklarad för det. Och då fick han ju rätt. När USA vill, när de har en president som är en ledare med visioner och verkligen man vill någonting, då kan USA göra underverk. Och det är någonting som Sverige, det finns i folksjälen i USA, men det begriper inte svenskar till exempel. Men media har inte begripit riktigt att det så här Trump fungerar. Utan man liksom bara, man hetsar upp sig för mycket över hans tweet. För att förstå vad han egentligen, vem han egentligen är.
Jag håller helt med, och det här är en jätteviktig poäng, så jag vill bara lägga till en sak här. Jag menar, demokraternas stora fel, jag menar, John F. Kennedy var ju en visionär, jag menar, månlandningen är en sak, men demokraternas stora fel är att alla demokrater, de vill vara som någon annan president. De vill vara som John F. Kennedy, eller de vill vara som Franklin Delano Roosevelt, och idag kanske finns de som vill vara som Barack Obama. Ja, precis. Men hela problemet med det är att om du vill vara någon annan, då är du inte själv den här ledaren som går i spetsen och liknande. Jag menar, Donald Trump, han pratar pratar aldrig om att jag vill vara som Ronald Reagan, utan han är sig själv liksom, och han är en visionär och sådär. Jag menar, det är det man missar. Liksom, man blir inte en ledare genom att försöka imitera någon annan person, utan man blir en ledare för att man är en ledare. John F. Kennedy var det på sina områden och Donald Trump har definitivt varit det på sina områden. Och det är viktigt att komma ihåg. Men du var inne på rymden och John F. Kennedy. Alltså, en av de sakerna som Donald Trump verkligen har gjort bra, det är att han har liksom öppnat upp för amerikansk rymdforskning, amerikansk rymdexpansion, och han har satsat både på NASA och Elon Musk och på de här liksom privata initiativen. Och under Obama-åren, då låg ju liksom USAs rymdindustri på botten. Alltså då fick amerikanska astronauter åka till Ryssland för att komma upp på internationella rymdstationen och liknande. Och jag vet inte om Joe Biden, vad hans plan för rymden är, den är väl inte presenterad än, men jag tror inte att han är lika framåttänkande som Trump har varit, och även Bush. Republikanerna har varit mycket mer framåt i de avseenden än demokraterna.
Och man ser det verkligen på unga personer här i USA. Jag såg en ung tjej som nu, jag kommer inte ihåg gammal, jag läste i media nyligen att hon är typ bara 15-16 år, men hon har genomgått någon slags träning för NASA, och hon ska bli en framtida astronaut. Och min dotter, på grund av att NASA nu har fått mer uppmärksamhet för det är så mycket på gång, va? Och min dotter börjar prata om, hon går på gymnasiet, så min dotter börjar prata om att hon vill börja studera rymdforskning på universitet. Och det hade inte skett under Obama, därför att NASA blev liksom nerprioriterat, medan det har blivit mer häftigare och coolare och under Trump, att han liksom målat upp det här med NASA, rymd, det här Space Force och allt sånt där. Det har blivit ett hetare ämne helt enkelt. Så helt sitter min dotter och pratar om, jag vill studera, jag vill bli en rymdvetenskapsperson på universitet. Och det har han aldrig gjort för innan.
Nej, men det är coolt. Jag menar, bara namnen. Jag menar, vi har Operation Warp Speed. Warp, det kommer från Star Trek. Och jag menar, ja. Space Force kommer också från Star Trek. Jag menar, det är ganska roligt alltså, tycker jag. Så att jag vet inte om Trump satt och kollade på Star Trek när han var ung. Och jag menar, jag har inte sett Star Trek mycket. Jag är mer en Star Wars-person. Men likväl, liksom, jag tycker att det är jättehäftigt.
Jajamän, jag håller helt med.
Ja. Har vi något mer?
Det var mina ämnen idag.
Ja, okej. Okay. Ja, men bra. Okej, okay, tack Björn.
Ja, tack så mycket.
Det var avsnitt 1229 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om amerikansk politik som finns för att ge dig perspektiv på USA som svensk media inte ger. Skänk gärna en gåva på swishnummer 070 30 28 95 0, alltså 070 30 28 95 0, eller genom att via hemsidan skänka via PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Thank you.